This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm.
Både Statens kulturråd och nu även faktiskt lite grann från Stockholms kommun som tidigare har hållit fanan högt. Men de sackar. Och vi har ju varit uppvaktat dem tidigare och pratat med dem. Och en av motiveringarna är att de säger att ja, men det här är inte bara ett svenskt projekt. Det är inte bara vi i Sverige som ska bidra till det här. Nej, säger vi då. Vi har ju försökt och vi har fått stöd utomlands ifrån också. Vi har fått stöd, som ni vet, ifrån KRG. Ja, men ni måste jobba vidare. Så det finns ett jobb att göra. Och dels, som sagt, såna här fantastiska kulturpersonliga personer som har bidragit idag. Och vi ska jobba vidare med att leta efter kulturstiftelser och annat för att fortsätta med det här. För att visst är det rätt fantastiskt att vi står i Sverige och har ett internationellt kurdiskt bibliotek med information eller litteratur på olika kurdiska språk om Kurdistan. Vi har gamla manuskript, vi har fina grejer. Vad är det, 13 000 poster i databasen, va? Nu så att man sånt. Vi kämpar med att få in den i Libris och så vidare. Ja, men tittar man runt i världen, vad finns det? Det finns ett institut i Paris, det finns ett institut i Berlin, men det är forskningsinstitut.
Och Wien.
Det här, vad sa du?
I Wien?
Jaha, bra, tack. Då fick jag lite mer information, jättebra. Och sen har det ju börjat byggas upp lite bibliotek i Kurdistan också, där Nefsar och jag var för två år sedan, är det väl snart, och träffade en hel del bibliotekarier. Men de skulle ju behöva lite stöttning om också. Men ett av de, så att säga, nationella kurdiska biblioteken ligger i Stockholm. Det ska vi komma ihåg. Så det ska vi försöka att använda. Och ju mer vi använder det, så säger då, det blir lite kontraproduktivt, så säger då de svenska myndigheterna, ja men se där, ni är ju inte bara svenskar, det är inte bara Sverige som ska bidra till det här. Så det är därför vi lite grann sitter i clinch, skulle jag vilja säga. För vi är ett internationellt bibliotek. Hela databasen ligger givetvis på nätet och kan nås den vägen, va? Internationellt sett. Men där ligger våra problem. Och idag har vi, som jag skrev i den här appellen, ni kan läsa siffrorna där. De har tyvärr blivit ännu lite sämre sen jag skrev det där. Men det gör det att vi går inte runt. Det gör vi inte, utan vi går med back varje år med en ungefär nästan 200 000 back varje år. Och än så länge så kan vi hämta in den förlusten i de pengarna som vi, som sagt, fick från KRG för ett par år sedan. Men de läcker inte hur länge som helst. De läcker kanske 2 eller 3 år till. Och sen var det många av er som stöttade oss när vi hade den förra stora biblioteksgalan. Och de pengarna har vi givetvis levt på. Men nu är vi så slimmade vi kan. Alltså vi har plockat bort så mycket kostnader, va? Så att vi är liksom nere på noll på nästa. Vi har en anställd och det är Nelson. Och vi har plockat bort massor av abonnemang. Vi sköter massa saker själva. Så att det är liksom väldigt lite av kringkostnader numera. Och det är knappt så att Nefsan köper några böcker. Som tur är så har vi goda vänner och annat som skänker böcker till biblioteket. Men ett bibliotek som inte ens har en budget för att köpa in böcker, det är tyvärr ganska dåligt. Ja. Nog om det tråkiga. Nu vet ni basen, nu vet ni botten. Nu går vi uppåt. Och i vårt sällskap så har vi ju så många duktiga medarbetare som ni kommer få träffa. Men en alldeles ny bekantskap sitter här. Där sitter Marita Wikander och Jan Stolpe. Och Marita Wikander är dotter till professor Stig Wikander, som var en svensk professor i, vad heter nu?
Du tar det.
Men i alla fall, han var i Syrien och i delar av Kurdistan på 50-talet och samlade in information. Allt detta finns arkiverat i Uppsala. Och Marita och Jan ska berätta lite mer om.
Han träffade min pappa. Då får jag prata med dig sen.
Mm. Ja. Och det material som då förvaltas där uppe ska sen dramatiseras här sen av Ingela och Kemal, som ska läsa en del av de här fablerna och sagorna på svenska och på kurdiska. Jag föreslår att ni kryper fram och sätter er på stolarna här.
Jag kommer aldrig ihåg vad professuren hette. Jag kommer inte ihåg vad professuren hette. Ja, ja, men vad professuren hette? Alltså ämnesområde. Vi ska se. Marita tar det.
Alla, det här blir en ganska kort inledning från min sida. Jag heter alltså Marita Wikander. Jag är dotter till Stig Wikander som var professor i sanskrit och jämförande indoeuropeisk språkforskning. Han intresserade sig mycket också för myter och religion och följde det indoeuropeiska språkets utveckling, och han var specialist på sanskrit som sig bör naturligtvis där allting började. Men han intresserade sig för hur de här språken hade vandrat genom hela Asien och ända upp till Europa. Och ett av de språken som han speciellt tyckte var intressanta, det var det kurdiska språket. Det var han inte helt ensam om, men ganska tidigt i Sverige. Och när han blev professor, det var 1953, strax innan dess, så fick han ett stipendium från något som heter Kungafonden, jag vet inte om det finns fortfarande, och åkte med Svenska Orientlinjen hette det, med båt till Syrien, med enda tanke på att via Syrien ta sig in till Kurdistan, vilket han också så småningom gjorde. Och tanken var att han skulle lära sig mer om kurdiska. Han kunde det.
Jag pratade kurdiska med honom. Ja. Han brukade göra det.
Men han talade nog inte så hemskt bra. Jag tror inte att han var så hemskt duktig på att prata. Han var nog duktigare på att läsa och studera språkets struktur. Men han kunde ganska bra då. Umgicks också med kurderna när han kom hem från resan. Han åkte på två resor vad jag vet. Han var inte så där mycket att prata hemma om sina resor, kan jag tyvärr säga, och jag var ganska liten på den tiden. Han åkte i alla fall till Syrien i början på 50-talet, och sen kom han tillbaka via Turkiet i början på 60-talet och var i Istanbul och bodde på Svenska kulturinstitutet, och med tanken att ta sig in till de kurdiska områdena via Turkiet, men där satte turkarna stopp. Så han kom aldrig riktigt in i det den gången. Men då i början på 50-talet, och då samlade han, tanken var att då naturligtvis se hur folksagorna har vandrat med språket. Så det är inte bara ett språk som vandrar, utan men det är ju någonting som min innebär. Han började samla folksagor, och det är de sagorna som min man och jag har publicerat om, och nu ska Jan lite berätta om det till när vi publicerade vad som är där. Själva materialet är inte publicerat särskilt mycket. Han hade en tanke på att publicera översättningar till svenska av de kurdiska folksagor som han samlade på den tiden, men det blev aldrig av. Jag tror att han faktiskt inte hittade en förläggare eller var inte så aktiv på gamla dag, så det blev liggande som manuskript, och det ligger faktiskt i Uppsala universitetsbibliotek opublicerat innan vi gjorde någonting åt det. Det är det vad jag kan säga. Skulle du kunna göra?
Jo, Stig Wikander åkte alltså till Syrien 1953, och det finns bevarat på Uppsala universitetsbibliotek några brev som han skrev hem till sin familj och berättade om vad han gjorde där. I Damaskus satte han genast igång och tog lektioner i kurdiska. Och en person som han träffade hette Osman Sebri, som ni säkert känner till.
Det är hennes pappa.
Det är din pappa.
Din pappa var oerhört förtjust i Osman
Sebri. Och han träffade också andra kurder. Och så småningom reste han vidare upp till Aleppo. Och inte bara det, utan därifrån tog han sig längst bort i öster till de områden som nu är så oerhört utsatta, allra längst bort mot gränsen. Där bodde han i 14 dagar och samlade in sagor. Han hade också med sig en bandspelare som på den tiden var tunga grejer, och spelade in sånger och berättelser. Och de banden har funnits länge bevarade, Men nu vet vi inte var de finns.
Nej, men,
tyvärr är de just nu borta. Vi får räkna med att de är förlorade. Om det inte händer ett underverk. Jag ska läsa lite ur hans brev hem. Vad han skrev. Och det här är på engelska så jag får det. Marita och jag har alltså publicerat i en tidskrift som heter Orientalia Svekana 2002. En liten artikel om den här resan. Där vi också har publicerat några av de folksagor som han själv översatte från kurdiska till svenska. Jag läste på i början på 2000-talet persiska i Uppsala för Bo Utas. Och när han skulle gå i pension skulle det göras en festskrift i honom. Och då jag passade på att publicera det här i den boken. Han skriver så här från Damaskus den 7 augusti 1953. Idag är det 36 grader varmt i skuggan och det kommer en ny värmebölja. Men hittills är det inte så illa i alla fall. Och sen berättar han om att jag går till den kurdiska delen av staden för en lektion i konversation med en kurd som undervisar i engelska på en high school, på en skola. Varje dag klockan 2 på eftermiddagen kommer en annan kurd, Osman Sebri, hit och ger mig en eller två timmars lektion. Han är en mycket märkvärdigt begåvad människa som jag ska berätta mycket om senare. Han kan inte så mycket andra språk än kurdiska, turkiska och arabiska, så vi talar kurdiska med varandra och när orden fattas förklarar han först på kurdiska och sen på arabiska. Jag kan tillräckligt med arabiska för att det ska fungera. Och sen säger han så här. Så här långt har jag inte fått tag i så många sagor eller dikter. Men Osman Sebri har läst upp några av sina egna dikter i min bandspelare. Och så vidare. Sen läser han alltså vidare, som jag sa, långt upp till Kadisia tror jag. Och där har han verkligen lyckats hitta saker. Han skriver så här. Var tog du vägen? Jo, här. Osman Sebri tycker inte att jag kan kurdiska alls. Han har kanske rätt. Men det är inte så lätt att få att bara få en ytterligare några månaders förlängning här. Jag har gjort en del iakttagelser som är viktiga för mina studier. Men jag måste samla längre och mer på substantiella saker. Folkpoesi. Inte bara de korta grejer som jag hittills har fått tag i. Och sen kommer han till Kamislia. Den 23 september kom jag till Damaskus från Kamislia med flygplan efter en 10 dagars resa in till den mest avlägsna delen av det mörkaste nordöstra Syrien. Det var en fantastisk besök med unika erfarenheter och ett lysande resultat i form av många bandinspelningar av sånger och dikter. Jag har material för ett underbart radioprogram och kanske flera. Tyvärr blev det aldrig några radioprogram. Jag har inte tid att berätta mer om detta och så vidare. Men i alla fall. Han samlade alltså ihop en hel del texter och så småningom gav han ut dem i en bok som kom ut 1959 med en inledning på franska. Boken heter Recueil de texte Kurmanji. Alltså en samling av texter på Kurmanji. Där ingår en hel del texter av Osman Sebri, men också av Sigersvin. Och här finns också texter hämtade från andra källor. Ett litet stycke i Nya Testamentet till exempel. Och en saga av H.C. Andersen på Kurmanji. Och också en liten bit ur en klassisk grekisk text, Xenofons Anabasis, som ju utspelar sig i de här delen av världen. Här är de alltså tryckta på kurdiska i den här boken. Och själv översatte han de sagor som ingick där till svenska. Och de ligger i manuskript i Uppsala universitetsbibliotek utan de 4-5 som vi tryckte i det här lilla häftet.
Hur många är det?
15-20? Det är de. Man har skrivit det på 60 sidor någonting. En del är väldigt enkla, en del är lite roliga. Och om biblioteket inte äger det här så ska jag be för skänka er det här. Osman Sebi är verkligen en mycket intressant person. Ja, det kan naturligtvis du berätta mycket mer om, men jag kan berätta det jag vet. Han föddes 1903 i nuvarande Turkiet, som då tillhörde Osmanska riket. Och han var en mycket kontroversiell person och hade många fängelsevistelser under sitt liv. Bland annat så greps han av britterna på 30-talet och som skickade iväg honom till Madagaskar, där han blev förvisad i ett år. 37 kom han tillbaka till Damaskus och levde sedan i Libanon och Syrien omväxlande. Och han medverkade i olika kurdiska tidskrifter, av böcker och så vidare. Biblioteket här äger ett par stycken av dem. Den här, det var diktsamling, tryckt i Sverige faktiskt. Och här finns också ett häfte där han redogör för det kurdiska språket, hur man ska skriva det, vilka bokstäver man ska använda och så vidare när man använder det latinska alfabetet. Och här finns ytterligare en bok. Så här finns i varje fall tre skrifter av honom här i biblioteket. Han satt i fängelse återigen på 50-talet och jag visste att han hade släktingar i Sverige, men inte att du skulle vara här. Det var ju det är ungefär vad vi har att berätta, och nu ska vi få höra några av de här sagorna.
På svenska och på kurdiska.
Men vill du säga någonting?
Ja, jag vill säga jag kom med min man Mohammed Bekir Agha 1978 till Sverige som flyktingar. Han sökte politisk asyl, min man. Och sen, jag tror genom min far som levde då i Damaskus, då ville min man Mohammed Bekir kontakta Stig Wigander. Och genom min bror Hoshin Sabri som är bosatt i Uppsala, han kom tre år innan oss dit. Han försökte göra kontakter, men det gick inte. Stig Wigander, din far, då mådde han inte så bra.
Han var mycket dålig på slutet.
Ja, just det. Och då var min man väldigt envis för att kunna träffa honom och göra den här äran och skriva till min far om det här. Det gick inte. Men sen det fanns en kompis till min bror som jobbade i en bokhandel i Uppsala. Och då såg han den här boken. Och på det sättet kunde vi ta i den. Sen gick flera år, åren har gått. Min man i himlen nu, han dog 94. Och så då efteråt blev jag medlem i Kurdiska kulturstiftelsen. Och där var det såna aktiviteter så att man gjorde att man hämtade personer från Kurdistan Bakur, från Turkiet kan man säga. Och för att de skulle läsa svenska, kurdiska här vid Uppsala universitet. Och det var Rasho Zilan som undervisade dem. Det var, ni kan hjälpa mig, Typhoon, hans hetna. Och det fanns en svensk professor i Uppsala och han heter Bo. Just det. Och hon berättade, ja.
Det är hans ära som den här
reporterar. Ja, och jag träffade honom i ett sådant sammanhang på en restaurang genom våra möte. Och han gav mig en exemplar till av den här boken. Ja, och så jag blir så här, åh, du är hans dotter. Så här, du är med min pappa här, men med min man där. Jag har mitt hemland.
Har du inte helt tidigare kunnat ordna det?
Ja, och det är så trevligt att träffa er. Jag mår så här härligt.
Vi mår alla bra.
Ja. Ja, det var väldigt intressant.
Jätteroligt att träffa dig.
Så vi kan hålla kontakt.
Ja, absolut.
Det är en ära till mig.
Yeah. Fladdermus och kung Salomon. Det sägs att när kung Salomon gifte sig med Bilkis skulle hon ha bett honom att få en madrass stoppad med fågelfjädrar. Salomon skickar ut order till alla fåglar och befallde dem att rycka ut sina fjädrar för att göra en fin madrass åt drottningen. Fladdermusen satte genast igång, ryckte fort av sig alla fjädrarna och flög sin väg. De andra fåglarna tyckte det var en underlig befallning och sa till kung Salomo: är det inte synd att du vill ha oss plockade allesammans för din gemåls skull? Fjädrarna skulle ju skydda oss mot kölden. Salomo fann att jag hade rätt och gav upp sitt företag. Men fladdermusen, som redan hade plockat av sina fjädrar, skämdes så att den inte ville visa sig bland sina vänner. Och därför kommer han bara fram om nätterna.
Hazreti Süleyman'ı şefşefok. Hazreti Süleyman zavacı kendidik. Hora jeneki binavi Belkis. Ve Belkis jeneki talibati. Evde hazaki levin evi ve perre çukam. Hazreti Süleyman hemu çuketeran davetike. Hazreti Süleyman adı verir. Hazreti Süleyman. Tu kava ku pere ne begri. Emi çıdık. Zvistane saru sermaye em bıxera pere xudu parizim fan. U em kava ki pere xoji bidin te. Mi gavi em nikarim de kevin de. Hazreti Süleyman. Nakhaze çukur tiren fan. بلی وقت وید لیش شوکا فکر پری خو همو نفس دو بودان برلنگی را درست او او نکاری هر جمع همالو و بیرم خب شرما دبوی جی فقیر عبدالال هر شب تاریه را درد که باو دفنه
Det var en gång en åsna som lyckades rymma från sin ägare och fann en stor betesplats som låg långt borta dit ingen varelse vågade gå. För där i trakten bodde ett förskräckligt lejon. Dagar gick åsnan omkring och betade och sedan flyttade hon till en annan äng. Tidigt en morgon gick lejonet syn på åsnan och iakttog den gömd bakom en kipp. Man kan ju vara en djur, tänkte han. Känner inte till det. Lejonet gick sakta fram till åsnan. Hälsade glatt och artigt och sa: "Vad god, tala om vad du är." Åsnan galopperade stolt omkring på ängen så att eld och gnistor sprang fram under hennes hovar och ropade: "Lejonåsna heter jag." Lejonet blev rädd för det ståtliga namnet och sa: "Skulle vi kunna slå ihop och bli vänner?" "Ja, gärna det," sa åsna. Så levde det ihop en tid. Ett tag sa åsnan till lejonet: "Gå bort till bergen och skräm upp fåglarna åt mig, så ska jag jaga fågel åt dig." Lejonet gick och skrämde upp fåglarna. Alla fåglarna flög upp utom en som var sjuk och som bara kunde flyga ett litet tag. Sedan ner framför åsnan. Åsnan ropade genast tillbaka lejonet och sa: "Är det en stor fågel jag har fångat åt dig?" Lejonet kom fram och fick se den stora fågeln som låg där och åsnan som trampade stolt på dess vingar. Lejonet tog fågeln, blev mycket ängslig och sa för sig själv: "Det var ett mycket märkvärdigt djur. Han kan fånga himmelens fåglar." En annan dag sa lejonet till åsna: "Ska vi inte ta oss en simtur?" Åsna blev mycket rädd. Vad skulle hon göra? Gick ner till vattnet tillsammans. Lejonet störtade sig i floden och var snart uppe på andra sidan stranden. Men åsnan dröjde länge i vattnet, en på ytan, en under. Efter en stund kom hon upp och skakade öronen värre, och då föll fiskar ned från öronen. "Ser du," sa hon till lejonet, "jag var så länge i vattnet för att skaffa några fiskar åt dig." Lejonet blev väldigt rädd och tänkte: "Jag måste nog ge mig iväg från det där vilddjuret som kan fånga fåglar i himlen och fiskar under vattnet." När natten kom gav sig lejonet iväg sprang allt vad kunde över stock och sten. Och alla djur som där fanns, vargar, rävar, björnar följde med. Men räven steg fram till lejonet och frågade: vad springer du för? Lejonet svarade: det var också en fråga. Det finns ju en lejonåsna i närheten. Och det är ett djur som jagar himmelens fåglar och fiskarna i vattnet. Men räven svarade: det är ju bara en stackars åsna. Jag skulle kunna döda den. Om du vågar, sa lejonet, binder vi ihop våra framtassar och så går vi gemensamt dit. Och så gjorde hon. Och gick tillbaka till åsnan. När åsnan såg dem på långt håll tänkte hon: nu har räven förstås förklarat allt för det dumma lejonet. Men åsnan galopperar iväg, så gnistor och eld sprutar under hovarna och skriar det värsta och kunde. Då blev lejonet rädd och sa till räven: nu kommer lejonåsnan, nu gäller det att rädda sig. Och satte lejonet av över stenar och berg. Men den stackars räven slog emot överallt och slog sig och föll ner och slog ihjäl sig. Lejonet räddade sig till en avlägsen plats. Men av räven blev ingenting kvar utom det där benet som han bundit fast vid lejonets ben.
Bravo!
Det är guldet i Kurdistan. مالبات کردو و مالبات کرکی خواهدو و کرکی کرکی پرگیناد و دقاس هر دم هر بایر و چایر و دشتا گیه خود خواهد لی دشتا که تک دشوار و تو گری تو کسی جسارت ندکر که هر اوی دشتی شیرکی پر خونخوار و پر شرحزه بود بوی جی همو انسانان خودشت و به گرمایی گذشت به کرا اینات به چول به گیای خودخار و دشته در باز دان لنگ خود آبه تواق طول دکه که فخا یه بار اجداد در سوی در چول روژه که روژان لپاش گوره که مزن شرک لحظه بدنی عاشقان پارو پارو میکرد نیی. او عجب ما. گلوگو اوکیه. اوکیه بر جسارت ذکاره لمرگ را بیوهر. او شیر باشیم که بری خوی باغی خوی مزن درکت او بر بی کریچو.
نجبوگم. بموره ذکارم نبیت بگشتم نبیت چیه؟ شردید و بزیرا ناو دشنایه دا بازدا بازدا لنگی خود آبه تراغ طول دو و حد بو ناو من ناو شرکره
ناو ده ناو شرکره بود شردید و نام باش در چو دشیا گوه از کارم ببین حوالته شرکر کره گو خمامنی ده او بود حواله هف و به هف رمان
کرش بوشرو کاری هری سری چی ها؟ او هندک چوکا رانو که بلا ممرا از ترا چوب بروده نیچی لکی بوی تبکر شیر بازدار چوب سری چی ها؟ او همو چوک را کرم چوک فریان حاطن چه نه چوکان ها چوکه که فقیر و نخاش حاط لبر لنگ کره کرد و شر جوا حاط و کره لنگ خدا سر پلی چوچکا فقیر و شر را گفت شر و فرم او خارن آقای شر اجب ما او چی حیوانه او چی تشته چوکین فری بدگیره شو اجه ما و تشتیه و خاشو برکشم و گلو از چوا بکر بوده بسگیده گون حواله دلال تو دو خازی ام هر سوبریه بکر کفام کردی حاله بی نهاله و شیر حسابی که خواهی لنگ آرد لنگ یه خوش بابا بو گو اره باشه بلچون بر آوه شیر خواهدت آوه سوبریه خاطر و چوده دور هات دورا کری کلی خواهدت آوه لی دکت بلی آوه و در دکت جار دکت آوه و در دکت جارد کرد و درد کرد وقت کرد به داوی را کرد که وقتی درد کرد گره وی بوز وی را ماسی رجید گوشه رو گوت نمتر هم نیچیر که نیچیر هم ماسی هم شیطا وقتی تو کلی ماسی جیدانی نلوه ترسی ها گو اجبه اکشیه گو هوا را چوکان هنیش لاحا گو عبیدش ماسی هم درخیه چی شیر کره؟ چی تشته گود و تشتیه؟ شیر گود حال من نه از خاچی وامی خلاص شیر فرسن دی و هریا هریا نادا و دارستان همون آبرین به دربا دو کردن هرچ گو گر بو ریبی بو ریبی گود شیر گود شیر کره که پر پر خورده عجیبه لجور چوکان لعاویج ماسیان دگره این آبرینه رویه گدید هرچ بود این شیر آگو شیر رو بسه کنه این پرا کرگی فقیره بگونه یا ولی از کارم بخومشی شیر گو چاوا تو کارو بخوی این حوا چوکا حرکشی ماسیه دو آباد ماسیه دکره چاوا دوی رویه دوی دوی گو باشی بگامی آدم گتووی باش نازمی ولی ام لنگی خوب هوا گره بدن ام هوا بشم ریوی و شیر نگی خوب هوا گره دن و بر بی کره چون کره گاوا که ریوی به شیر را دید گو ولی ریوی مناسته که و حال من نحاله چاک که دنگی خواب بدن کن خیشو ویجی راوز نحال کر بازان لنگی خواب همی ترکم نحطان بازان هریان شکرسی ها نزگی بود نواتی بود نزگی بود شیر و شیر و روی از گوشه کرم چون سروان شیر روی روی فقط فقیر کرد نام رو لینگ شیر و کبر و دارا کرد شیر چون سریش چی ها سکنی ها مزکر که کرد لناب دارا سکنی ها فقیر روی شدرسی کنو تن پیقاوی گریدائی لپیقا شیر.